Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är den gammaltestamentliga läsningen på Palmsöndagen. Så skriver profeten Sakarja i det 9:e kapitlet och från den 9:e versen. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas. Och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gräns. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi Palmsöndagen. En dag som har fått sitt namn av att folkskaran hälsade Kristus i hans intåg i Jerusalem med palmblad i sina händer denna dag. Precis som jag läste i evangelietexten. Johannes och Matteus säger att här uppfylls profetian. Profeten hade ju i århundraden i förväg skrivit: fröjda dig du storligen, du Sions dotter, höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Men är inte kristna sådana där allvarliga och tråkiga typer som sällan unnar sig någon glädje? Är det inte väldigt tråkigt i kyrkan, så att man inte kan vara glad utan alltid ska sitta med mungiporna neråt? Hör vad profeten säger i dagens text. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Hör jubelrop, du Jerusalems dotter. Guds barn har inte bara anledning att vara glada, utan jätteglada. Men det syns väl inte. Kristna går väl inte omkring och ler för jämnan. Nej, det kan väl hända. För glädjen behöver ju faktiskt inte sitta i ansiktet, utan den kan ju sitta djupt i hjärtat. Men det kan också vara för att Guds barn är glömska. De glömmer så lätt bort vem de är och vem Gud är. Om vi bara för ett ögonblick påminner oss vem Gud är och vem vi är i Guds ögon, i ljuset av Kristi försoning, så har vi all anledning att vara glada, överlyckliga. Ja, så glada att allt det där andra ter sig som små saker. Har någon vunnit 1 miljon på bingolotto, då gnäller han kanske inte över gikten, över ryggont, över stressen, över tröttheten, över att han är vindögd. Han tänker kanske inte på det längre. För det andra betyder inte så mycket längre. Han har ju vunnit 1 miljon på bingolotto, så då är han glad. Och så har han glömt bort alla andra små bekymmer. Men tänk då, om han fick reda på att han har vunnit någonting mycket, mycket mer. Tänk om han fick reda på att han har vunnit någonting som får lottovinster på miljoner att ge som skräp. Att han har funnit ut vem Gud är och vem vi är i Guds ögon. Ja, då borde man ju vara överlyckliga. Så att orättfärdigheten, smärtan, att vi inte har så bra ekonomi, att vi inte har så fint hus, att vi har alla möjliga bekymmer och anfäktelser och frestelser och problem i, små, i vardagen till sig som struntsaker, som ingenting. Därför att vi är så glömska över vår sanna glädje, så behöver Gud påminna oss genom profeten. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Men varför ska vi vara glada? Varför ska vi vara glada? Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, riddande på en åsna, på en åsninnas föl. Var glad, han kommer. Kristus har kommit och han kommer till dig och mig. Och därför ska du och jag vara glada. Profeten Sakarja skriver i en historisk situation. Den babyloniska kungen Nebukadnessar den andre förstörde år 586 före Kristus templet i staden Jerusalem. Det tempel som kung Salomo hade byggt omkring år 960 före Kristus. Gudsfolket bodde i förskingring under den babyloniska fångenskapen tills de fick återvända genom den persiske konungen Koresh cirka år 520 före Kristus. Och genom profeterna Haggai och Sakarja så uppmanade Gud folket att återigen bygga upp templet tills det stod färdigt år 516 före Kristus cirka. Det var en orolig tid. Och Gud använde profeten för att tala om den verkliga freden som skulle komma genom den utlovade kungen. Omkring 300 profetior i Gamla testamentet talade om denne kung som skulle komma. En ny tid skulle komma då inga arméer hotade Guds folket. En sann fred skulle komma som aldrig skulle kunna störas eller hotas. Och denna profetia går i uppfyllelse på palmsöndagen när Kristus rider in i Jerusalem. De förde åsnan och föll till honom och la sina mantlar på dem och han satte upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad var han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Judarna på Jesu tid, de kände väl till profetien, hur Gud skulle ge en kung genom Davids släktled och hur denna kung skulle upprätta freden. Men efter att ha levt i förtryck av olika kringliggande länder och folk, och just nu genom romarna, så väntade man sig en general på vit häst. Inte snickaren Jesus på en åsna. De ville ha en ledare som skulle leda dem mot förtrycket. Men Gud sände dem en kung på en åsna. Inte en stolt och en krigsk, utan ödmjuk och enkel. Inte med arméer, utan ödmjuk, men rättfärdig och segerrik. Hur skulle en sån kung kunna garantera fred? Många ropar efter fred idag. Krig i Afghanistan, krig i Irak. Fred. det vi har. Vad för kung ger Gud oss? Fridens kung, han är inte vald i demokratiska val. Han är inte insatt av människor, han kan inte avsättas av människor. Och det är inte heller någon som tar makten, han har redan makten. Det är en annorlunda makt. Mänskliga kungar, de tjänar ofta sina egna syften. De vill bli betjänade. Hur ser våran kung ut? Jesus sa till sina lärjungar, kommer ni ihåg? Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän. Och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska inte ni handla. Utan den som är störst bland er ska vara den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Till vem är störst? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här som en tjänare. Kejsar Napoleon, han skrev i sin dagbok. Alexander, Caesar, Karl den store och jag själv grundade stora imperier. Men vad grundar sig det sinnrika i våra skapelser? På våld. Jesus Kristus grundade sitt imperium på kärlek. Och än idag står miljoner redo att dö för honom. Jesus Kristus, som dog för våra synder och besegrade döden, valdes aldrig av människor och kunde aldrig avsättas av människor. När han hade blivit falskt anklagad och gripen, så hindrade han en av sina lärjungar från att försvara honom. Han sa till honom: menar du att jag inte kan be min fader om att han sände till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste ske? Med smärtan och döden för sina ögon så såg han inte till sitt eget, han såg till vårt bästa. Han uppfyllde det syfte som han var född till vår jord att uppfylla, att dö som ett offer för våra synder. Hans offer var betalningen som skapade frid med Gud. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Hör jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Då kanske någon säger: men jag är inte en dotter av Jerusalem. Det är ingenting för mig att vara glad över. Men Gud säger genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 4:e kapitel att alla sanna Guds barn har Jerusalem till moder, det sanna andliga Jerusalem. Lärjungarna sjöng till Herrens ära: välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Det blir frid på jorden överallt. Där Kristus upprättar sitt rike. Kristus beväpnar sig inte. Koranen uppmuntrar till krig. Kristus säger: vänd andra kinden till. Länder krigar, men Kristi kyrka krigar inte. Kristi sanna kyrka krigar aldrig. Här smids svärd till plogbilar. De som var fiender faller ner vid samma altare. Människor av alla folk, av alla länder och språk tillber samma frälsare. En Paulus som fängslade och dödade kristna får lägga ner vapnen när han möter sin frälsare. Ja, i Guds rike ligger varg och lamm sida vid sida. Människor av så olika bakgrund, av så olika temperament, så olika personlighet, ras, och ursprung, men i Guds rike. Men de har funnit Kristus, så kan de inte annat än att älska varandra. De är ju syskon i Kristus. De har samma fader och samma frälsare. Men framför allt blir det frid i himlen. Frid i himlen, sjung lärjungarna, och ära i höjden. Det blir frid i himlen, för Adam hade vänt Gud ryggen. Och vi har stått vända med ryggen mot Gud ända sedan dess, genom vår själviskhet, genom våra orena ord och tankar, genom våra mörka hjärtan. När vi har så mycket smuts inom oss som gör att vi känner skuld, hur skulle vi kunna våga vända oss till den helige Guden som är ljus och en förtärande eld, som är helig och rättfärdig? Skriften säger: Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både i himlen och på jorden. Också ni som en gång var främmande för Gud genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender, också er har han försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Vi har frid med Gud därför att Kristus har offrat sin kropp och sitt blod på korset för att rena oss ifrån synden, för att köpa oss fria ifrån all skuld. Vi har frid, fred. Friden är framskaffad. Vi vågar ofta ändå inte vända oss till Gud. Därför kommer han till oss. Den mäktige och stridslystne generalen, han red, precis som ni kanske sett bilder på Saddam Hussein, han red på en vit häst, stridshäst. Så kommer frälsaren till oss på ett helt annorlunda sätt, på en åsna, i fred, i frid, för att frälsa. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. Han är mild i hjärtat, han kommer i ringhet, i enkelhet, för att vi ska våga vända oss till honom. Han vill säga med detta budskap: jag är tillgänglig för alla, hos mig får era själar ro. Jag kom inte för att döma, utan för att frälsa. Jag kom för att försona er med Gud, för att skapa sann frid mellan er och Gud. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Skulle Guds son vänta med att vi skulle komma, vänta på att vi skulle bli redo, vänta på att vi skulle hinna snygga till oss, vänta på att vi skulle bli så goda att vi blir värdiga honom, då hade evigheten inte räckt till för en så lång väntan. Men han väntar inte på att du och jag ska komma. Han kommer till oss. Ja, men måste jag inte vara rättfärdig för att få det rätt ställt med Gud? Ja, det måste vi. Ingen kommer inför Guds ansikte utan att vara fullkomligt rättfärdig, fullkomligt ren, fullkomligt helig. Men ingen av oss är det, och ingen av oss blir det någonsin i egen kraft. Men han som kommer till oss, han är rättfärdig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer till oss för att skänka sin egen rättfärdighet. Vi sjunger om detta i en psalm. På Kristus vill jag bygga, på hans förtjänst och blod. han är min grund, den trygga, den enda som är god. Hos mig i detta livet finns inte något gott. Allt är av Kristus givet. Allt jag av honom fått. Min Jesus, allt borttaget som döden med sig för. Han mig med blodet tvagit. Min synd han snövit gör. I honom jag mig gläder. Min frälsare så god. När jag för honom träder. Då är jag vid gott mod. Mig intet kan fördöma. Med Gud har jag fått frid. Jag helvetet kan glömma. Vad kommer där mig vid? Mig ingen dom förskräcker. Min skuld utplånad är. Med sina vingar täcker. Mig Gud som har mig kär. Eftersom Kristus, Guds son, ger oss sin rättfärdighet. Till oss som ingen rättfärdighet har. Så kan vi stå frimodiga inför Gud. Han kommer till oss idag som en fredsmäklare. Gud vill inte ha en gräns mellan oss och sig själv. Han vill inte att fiendeskap och likgiltighet ska vara något som skiljer oss ifrån honom. Därför kommer Kristus till oss. Han kommer till oss i evangelium, i ord och sakrament. Och täcker oss med sin förlåtelse. Förvissar oss om att vi är förlåtna. Gör oss trygga och glada i honom. Gud säger till oss. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från jordens och från floden in till jordens yttersta gräns. Från krubban i Betlehem. Från hans vandringar med lärjungarna i Judén och Galileen har hans herravälde med sann frid nått från hav till hav, in till jordens yttersta gräns. Och genom evangelium i ord och sakrament så sträcks hans spira ut också hos oss här i Uppsala idag. Det är inte maktens spira, det är nådens och kärlekens spira. Han kommer till oss i ödmjukhet och insluter oss i sin egen kärlek. Låt oss vara glada. Låt oss vara lyckliga. Ty han har sagt, gå i frid, dina synder är förlåtna. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske fader, vi bekymrar oss ofta över små saker i detta livet som vi upplever som så stora saker. Tack Herre för att du idag påminner oss om den stora glädjen. Glädjen över att Kristus Jesus har kommit till vår värld. Tack kära Herre för att du låter den glädjen få överskyla allt annat som tynger oss. Och att den glädjen kan få bära oss i både medgång och motgång. Tack Herre för att du kom till oss fast vi var ovärdiga, för att ge oss din förlåtelse. Amen.